okej, typ samtidigt som vi trycker på räck går Björklöven ut med att hela tränartrion ryker. Jag vet inte, vi kanske får återkomma till det någon annan gång. För idag tänker vi väl att istället för efterfesten så släpper vi ett specialavsnitt med anledning av gårdagens nyheter att tre av våra trotjänare försvinner från klubben, eller?
Ja, men precis. Fan, alltså jag sitter och är i chock. Det har hänt så mycket de senaste 24 timmarna så att det är... Ja, men ja, så ska vi göra. Det är det som är planen.
Ja, så... Ja, vi kör igång.
The times, boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination. Yes,
då kör vi igång. Välkomna till någon sorts specialavsnitt av Radio 1970 idag. Vet du, Sebbe?
Vad?
En kompis till mig, några år äldre, berättade här mindre än en vecka sedan om att liksom enda barnet som fortfarande bor kvar hemma är på väg att flytta ut. Och jag fick så grov ångest av det, för liksom... Fastän jag såklart vill att mina barn ska flytta hemifrån någon gång. Inte bo hemma hos mamma och pappa liksom, liksom framtidspension. Så är det en sån ångesttanke att man liksom ska skiljas från varandra på det sättet. Ja, men, som att livet inte alltid kommer vara som det är nu, om man säger. Och jag tycker den känslan går att jämföra med igår när vi fick veta att tre spelare... Som vi kanske har förväntat oss i några av fallen att vi, om inte nu, så snart liksom kommer att tvingas gå skilda vägar med. Men att den där ångesten man känner i magen över att de här erorna är över ändå är obehaglig.
Ja, precis. Det är roligt att du beskriver det sådär, för det prickar in det väldigt bra. Jag har gått runt och tänkt att... Det är lite grann som när man skiljer sig från ett husdjur man haft länge, du vet, i familjen. Husdjuret har liksom, man har typ inte växt upp med det, men jo, man har växt upp med det. Och sen så börjar det bli lite sjukt. Du vet, det är inte en gång som det en gång var. Och så sen så kommer dagen då man tyvärr måste skiljas från det. Det är lite så jag har känt efter det här.
Säger det något om oss att jag ser lövenspelare som mina barn och du ser dem som dina husdjur?
Det kanske gör det. Det kanske gör det. Ja, nej, men det var ju... Men precis så är det. Man visste ju att det här skulle hända förr eller senare. Och hur väl man än tror sig vara förberedd. Man märker ju att man är ju inte alls förberedd. När det
nej, alltså precis. Man är redo för det liksom rent hockeymässigt, om man säger Björklöven-mässigt, men emotionellt nej. Så jag tänkte att vi tar den här fredagen till att debriefa det här lite grann. Vi börjar väl i rätt ände. Vi har en lagkapten som har varit våran lagkapten sedan han kom till klubben för 7 år sedan och varit, det är så mycket vi redan har sagt i så många olika avsnitt, har ju varit en enorm tillgång för klubben, både på isen, i omklädningsrummet och också liksom utanför ladan. Alltså jag tänker i Umeå i stort. Alltså hans popularitet i stan har ju bidragit till Lövens popularitet i stan, som ändå är högre nu än för 20 år sedan.
Absolut. Det kändes som att Fredrik, när han kom in i föreningen, så blev det som en ny start för oss. Det blev som att med honom så skapar han, eller han tog med sig en identitet till föreningen på ett helt annat sätt. En sorts karaktär som han är, som sen började avspegla hela föreningen. Så jag håller med på alla punkter där. Otroligt. Ja, men jag känner att det är väl lite så jag landar i det.
Ja, men det har jag inte ens tänkt på. Men liksom Freddans karaktär och personlighet har ju på något sätt blivit, och hans identitet, om vi liksom slår ihop det till det, har ju blivit som Björklövens identitet. Alltså, en klubb har ju inte en personlighet, men den har ju en identitet. Och den identiteten de senaste 7 åren har ju blivit liksom i mångt och mycket Freddans personlighet, Freddans identitet. Jag har hört, jag vet inte om det är någon artikel, men jag vet att han har sagt här igår att den här tiden i Björklöven är den bästa i hans liv.
Och, fan vad fint.
Ja, men jag känner också i mitt liksom supporterliv, nu ska man komma ihåg, man har ju ett liv utanför hockeyn med familj och liksom förhållanden och sånt, men i mitt supporterliv undrar jag om inte de här 7 åren med Freddan har varit de bästa. För man ska komma ihåg att han var ju, han kom ju innan vi var bra. Alltså han kom ju innan vi var flashiga. Han var egentligen den första liksom etablerade spelaren som kom till oss, som sen i och med Kentes inträde har blivit fler och fler. Så liksom topplagslöven som vi ser nu började vi egentligen bygga 2017 när Fogevall tog in Freddan. För han var ju liksom den första starten på någon sorts, vi hade kanske en 4 år då i Hockeyallsvenskan sen vi kom upp igen och var någon sorts mittenlag och ville börja bygga någonting större. Och jag skulle säga, många sätter nog det startskottet på Kente. Så här, när man tittar på det med några års retrospekt, så skulle jag säga att startskottet för där vi är nu kom när Freddan kom in.
Och det håller jag med om. Det känns som att det blev starten på ett helt nytt kapitel. Det kändes att med honom så kom det någon sorts framtidstro också, som bara helt sonika smittade av sig. Alltså visst, det kom det också med Kente, men även med Fredrik tycker jag. Man fick som ett, man kunde se Löven med ett nytt sken. Det var ett skimmer över Löven tycker jag. En sån oerhört viktig del när det kommer till att ha tagit klubben till vad den är idag.
Ja, och jag vet inte, om man säger så här, jag pratade lite om att utanför ladan i Umeå så har han liksom skärmat en hel stad. Vi har ju också det här som han och Lina, jag vet inte vem man har kört med på slutet nu, har varit ute i skolor och gjort, Gröngul kompis. Som är liksom det här communityprojekt som Löven kör. Det går inte heller att underskatta liksom sett till vad det har betytt för Löven. Alltså för gemene man så tror jag att det krockar med deras fördomar om hockeykillar. Att det kommer ut en kille från Löven till liksom barnens klass i skolan och pratar om saker som att det är okej att inte vara liksom heterosexuell eller att vara på något annat sätt, det viktiga är att man är schysst mot varandra. Alltså jag tror att det, eller jag vet att det liksom genererar rena pengar till Löven, för att liksom större företag som ska sponsra behöver kunna visa upp mer än bara ett coolt hockeylag till liksom sitt huvudkontor när de vill spendera pengar i en verksamhet. Alltså vi har bara Gröngul kompis i sig har varit väldigt bra för Löven, och jag menar alltså rent ekonomiskt, men även liksom indirekt ekonomiskt, att det har, det tillsammans med allt annat Freddan har gjort, har spridit Löven till en bredare publik i Umeå som har ökat intresset för oss och hjälpt till på resan från ett ganska deppigt mittengäng till ett lag som ändå är med där uppe varje säsong.
Ja, men verkligen. Så inte nog med det, precis som du säger, att vi har tagit oss därifrån i tabellen, så har vi även kunnat gjort samhällsnytta samtidigt på ett formidabelt sätt. För Gröngul kompis har ju blivit superhyllat, och det har ju genererat priser till både Fredrik och Björklöven. Så det har ju varit en viktig roll han har tagit på sig där utanför isen, och jag hoppas att vi kan föra det vidare nu efter honom. Men ja, nej, det är otroligt stort, och det visar ju också bara på hans karaktär. Men han är ju rätt person för att göra något sånt där. Verkligen helt rätt person på rätt plats. Så.
Han är ju också en symbol för det här som vi pratar om ibland, att när liksom Löven kritiseras för att vara någon sorts köpelag, att så här, du behöver inte vara född på Umeå BB och ha Björklöven som din allra första klubb för att bli liksom en urlövare eller vad vi ska säga. Alltså, vi har väl en historia av det på ett annat sätt än andra klubbar, att vår kanske största och trognaste ikon är, var född i Riga i Sovjetunionen, som sen blev Lettland, ja. Som jag pratar om Alexander Bjavski som var här i flera säsonger, och vi har ju Alex Hutchings som liksom har varit en kulturbärare i vår klubb fastän han är född på en helt annan kontinent, och Freddan är ju också en sån. Han är ju liksom från Vishan i Sörmland, ganska långt ifrån Umeå ändå, som liksom bara landade i Umeå och blev en del av stad typ första dagen.
Ja, men och sen de grabbarna från Kiruna liksom, ja, från guldlaget och sånt där. Ja. Det så är det. Men det är också så här, det känns som att om med en viss typ av personlighet så eller Umeå är en väldigt öppnande eller välkomnande stad, du vet. Och är man bara lite öppen själv så går det rätt så bra. Och
ja.
Det känns som att det har varit så ömsesidigt det där. Det är verkligen en fin dans mellan Fredrik Andersson och Umeå som stad och befolkningen här.
Ja, alltså idag känns det ju konstigt att typ för 8 år sedan var Umeå en stad där Fredrik Andersson inte liksom bodde på Röbäck och var en del av det. För ja. Han har blivit en så otroligt naturlig del av den här stan.
Ja, verkligen. Ja, jag hoppas jag tror att han blir en del av den framöver också. Det hoppas jag.
Ja, men det hoppas jag verkligen. Och att han verkar inte vara helt klar med hockeyn, men när han är det så hoppas jag att Löven ändå hittar en plats för honom i sin organisation.
Ja, jag tänkte bara, vet du när jag personligen fick upp typ ögonen för Fredrik, när det var?
Nej.
Det var jag och några polare. Jag bodde i Stockholm på den här tiden. Mm. Men jag hade några vänner från Umeå som jag mötte upp på olika bortamatcher.
Ja.
Vi beslutade oss för att se Almtuna borta 2017. I oktober var det.
Ja.
Skitsamma. Mm. Det var matchen vi höll på torska. Låg under med 2-0. Vänder, vinner på övertid. Och så går vi bara där i katakomberna. Ser Fredrik bara, Freddan! ropa på honom. Han kom fram. Vad tjena grabbar. Snacka lite grann. Ta några foton med honom. Och han är verkligen så jävla helylle och skön liksom, så här, ta sig tid till att snacka med oss bara helt random så där. Mm. Ja, det tyckte jag var, då märkte man också så här, han är ju bara en, han är som vilken Svensson som helst liksom. Mm. Lite skönare kanske än vad med Svensson.
Lite skönare kanske. Den stora, ja, den snusen, stor som en tennisboll också, hängande under, det drar ju inte ner liksom.
Nej, verkligen inte.
Det sympatiska draget hos honom. Tyvärr. Nej. Så är det ju inte bara honom vi har tackat av den här säsongen, eller den här veckan. Vi har ju nu lite kul kuriosa, eftersom J20s kval är i fokus för många Löven-fans. Så
ja,
jag var inne och kikade lite på den truppen, den förra truppen som tog upp Löven i högsta ligan, alltså som då hette Superelit 2005. Mm. Då vann ju Löven en kvalserie där som gjorde att våra J20 kom tillbaka till Superelit efter att ha varit därifrån några år. Och poängbästa back i hela den kvalserien var den då 18-årige Daniel Rahimi.
Nej. Var han poängbäst?
Ja, poängbästa back av alla lag i hela den kvalserien.
Det är fan otroligt ändå. Det ja, gillar vi. Men vi vet ju nu att han gör ju mål när han vill, Daniel Rahimi. Ja. Så det är ju,
fan, han vill göra mål.
Det har alltid varit så.
Ja, och anledningen att jag tar upp det är ju för att nu har han ju egentligen bara 4 säsonger här i den senaste raden för den här klubben. Han hade ju, det var väl där 06-07 han var uppe också, kanske gjorde någon match 05-06, det vet jag inte. Men alltså, det är inte jättemånga A-lagssäsonger han har i Löven, men för mig har han betytt otroligt mycket för klubben och klubbens liksom anseende under, vad blir det, 19 år nu. Vi kan ju börja där, att han var tydligen en väldigt stor del i att vi tog oss upp i Superelit där för 19 år sedan, vilket gjorde att hela, att vi lövare fick uppleva den där generationen komma upp. Alltså, hade de inte gått upp i Superelit där, då hade ju kanske så här Alexander Sundström och Daniel Rahimi och Alexander Hellström och alla de där, Jon Palme Björk, var tvungna att dra från stan för att få spela Superelit, men kunde spela hela sin juniortid i Umeå. Och sen efter att han har liksom efter att han gick från Löven där 2007 var väl det, så har han ju också varit som en ambassadör, känns det som. Alltså, på den tiden hade ju inte Hockeyallsvenskan så bra bevakning, men man hade ändå sin gubbe i elitserien, ja. Eller i AHL var han ju ett tag, i Tre Kronor också. Alltså, enda gången jag har sett, alltså följt VM på ett nära håll och typ sett en bronsmatch i VM, det är ju för att vi har haft Daniel Rahimi med där.
Ja, men du, jag tycker du prickar in det helt rätt. Och jag tycker så här, just Daniel Rahimi är lite speciell för mig, eftersom jag är född 92, du vet.
Mm.
Och så när jag spelade hockey, då var ju Rahimi den här som precis hade tagit steget upp till A-laget ungefär.
Mm.
Och man kunde se det liksom, att den här snubben går hela vägen. Mm. Och från A-laget blev det AHL, du vet.
Mm.
Och han fortsatte tuffa på det sättet. Så han har ju alltid varit någon sorts förebild för personer som gör resan, du vet.
Mm.
Och jag håller med att just det här ambassadörskapet har ju verkligen tagit på fullaste allvar också. För alla intervjuer som han har varit med i, liksom, så brukar han, ja, men typ så här, smyga in Björklöven på något sätt. Mm. Och de kanske frågar någonting om Skellefteå. Och då får de ju ganska klockrent svar av honom. Och det är så skönt att han verkligen har haft... eller visat det där Lövenhjärtat så stolt, alltså verkligen utan på bröstet,
ja.
I alla dessa år, även när han har varit borta från föreningen.
Ah, ja.
Det är ju fan, man blir så jävla stolt när man tänker på det.
Klassisk kvällstidningsvinkel när Rahimi har spelat med Linköping eller HV eller Växjö och de ska ta sig an Skellefteå i ett slutspel, att man ringer Rahimi och frågar hur det känns som björklövare att möta Skellefteå, ja, och får bra citat där liksom.
Ja.
Har ett minne också från kvalserien 2013 när vi skulle upp, hur när vi mötte Vita Hästen borta och åkte jag ner till Norrköping. Rahimi spelade i Linköping då. Tror inte han var där och stod i Lövenklacken i den matchen?
Fan vad kul. Så jävla, ja, vad fint.
Ja.
Naturligtvis gjorde han det, naturligtvis.
Ja. Och en deppig sak med att han väljer, som han faktiskt gör nu, att lägga klubban på hyllan, det är ju att han var ju den sista som var kvar av vår liksom den här generationen spelare som har gått hem väldigt hårt hos alla oss Löven-fans, som var de som var födda där 86, 87, 88, 89. Vi pratar Jon Palmebjörk, de där 487-orna som jag nämnde innan, Kristoffer Berglund, Nils Andersson, alltså spelare som vi har fått se komma upp som liksom gallerknoddar i vårt A-lag och blivit vuxna framför våra ögon. Och liksom de har haft ändå någon sorts hjärta för Löven, som jag tror säkert att våra egna produkter fortfarande har, men som ändå har varit tvungna att gå andra vägar. Så typ Jon Palmebjörk till exempel, som kom till oss för att spela upp oss i Hockeyallsvenskan. Eller nu Rahimi, som kom till oss för att försöka spela upp oss i SHL. Alltså, nu är ingen av dem kvar, och det är ju, alltså, det är en sån här jobbig påminnelse om tidens tand, eller vad man ska säga.
Ja, visst det här är. Ja, men det vi får brösta det helt enkelt. Mm. Men det är ju jobbigt att vi måste göra bokslut på det. Det är det verkligen. Men vi får blicka framåt mot nya sådana generationer så vi kan titta på, snacka om när vi är gamla gubbar liksom.
Ja. Alltså, det är så mycket man vill säga om varje sån här spelare. Man vill bara inte bli repetitiv. Det enda jag tycker är lite synd, eller kanske bra för mig med Rahimi, det var att han var ju ganska NHL-aktuell där en säsong. Jag minns inte vilken det var, säg att det är typ 10 år sedan. Då det pratades om att han försvinner nog till NHL nästa säsong. Men gjorde ett inte superstarkt VM som gjorde att han blev kvar i Europa. Och jag tycker det är lite synd på en annars så fin karriär, som absolut inte behöver skämmas för att han inte har liksom gjort några NHL-matcher. Men bra för mig, för hade han spelat 3 säsonger i NHL, spelat 82 matcher liksom NHL per säsong, hade det inneburit att jag hade suttit upp och kollat 82 matcher per Sant. År på tv och fått 82 dagar förstörda av dålig nattsömn. Så.
Ja, det var tur det. Det var tur det. Ja, nej, men det är synd att han inte fick den chansen såklart. Jag tror att han hade gjort sig bra igen. Men ja, så kan det vara. Ska vi ta oss an den sista?
Ja, Alexander Wiklund kom ju också till oss liksom innan Kente-eran. Det är lätt att glömma. För man tänkte ju liksom inte så mycket på honom hans två första säsonger var det väl efter att vi hade tagit in honom. Utan i mitt huvud var han ganska mycket en del av den här massan vi tog in då som... Det var väl Grönberg heter han det som var sportchef då som liksom förnyade laget och tog in lite gamla SHL-spelare och sånt. Och det var det ena med det tredje. Och det var väl egentligen först när kaptenskedjan sattes ihop under rekordsäsongen som Wiklund verkligen växte in i ens hjärta som supporter, eller?
Ja, Selin, Andersson och Wiklund, ja.
Oh.
Ja, det gjorde han ju. Jävlar, vilken utdelning han fick för sitt spel. Det, alltså den kedjan är en av de här kedjorna man kommer minnas länge. För att den var så... Ja, den hade så mycket karaktär. Och då stod ju Wiklund för kanske ja, men 40% av karaktären. Och sen så var resten utblandad på de andra två. Oh. För han... ja, det är få gånger man har sett någon som är så... Ja, vad ska man säga? Intensiv. Ja. Som hockeyspelare som honom. Så det var nej, men det var då han började blomstra. Det har du helt rätt.
Och man pratar ju mycket om våra poängkungar den säsongen, men alltså kaptenskedjan där är ju en otroligt stor del av att det kunde gå så bra den säsongen, för det är ju i sin karaktär en tredje kedja i det laget. Alltså vi hade ju en med Hutchings, Crandall, Wessel som var liksom vår kedja som vi gav mest offensiva starter som spelade mycket powerplay och så. Sen hade det ju Weigel, Liss, Emil Lundberg bakom dem som väl var någon sorts andra kedja egentligen. Och Wiklund, Andersson, Selin, en kedja som du alltså ska vara lite jobbig att möta och liksom fick mycket defensiva starter, liksom ska vinna tek, ska ta upp pucken från defensiv zon, men för att vara en sån kedja så gör de 52 mål tillsammans, Wiklund, Selin, Andersson.
Det är så jävla sjukt.
Wiklund gör 20 av dem.
Otroligt. Ja. Det var helt otroligt. Det kändes, ja, för den kändes minst lika offensiv som de andra på något sätt, du vet.
Mm.
Det var också en trygghet att ja, men de kommer ju göra målet. Det löser sig. Nej, otroligt mycket karaktär i den kedjan, tycker jag.
Ja, och som du säger, framförallt i Alexander Wiklund som är spelare som är så otroligt lätt att tycka om. Dels för den här uppoffrande spelstilen som han har. Han är ju som supporter vill man ju ha lite av en förlängd arm inne på isen. Någon som är lika förbannad som en själv och hatar motståndarna lika mycket som en själv. Och han är ju alltså en spelare som spelar med väldigt mycket hjärta. Och liksom, ja, det älskar man ju som supporter. Och också en sån här som man älskar när de tar till intervju-flashen, som det heter på tv-språk. Alltså till intervjuzonen där i pauserna. För han har dialekten som man gillar, han har attityden som man gillar. Och han har alltså, det jag kommer minnas mest med Wiklund, det tror jag är blicken. Alltså, när
så kan skära igenom.
Pris. Ja, 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 ja. Alltså, hans karaktär hoppas jag att vi kan hitta någonstans i något nyförvärv, men det växer inte på träd.
Nej, verkligen inte. Men alltså så att hitta någon som ställer sådana krav på inte bara sig själv men även sina medspelare och kan göra det på ett sätt som når ut.
Mm.
Det är svårt att hitta, och jag tycker att det var ju ett av de här egenskaperna som man tog till Björklöven. Att liksom, här är vi för att tävla.
Mm.
Så och det behövs ju en trupp. Wiklund fyller ju en väldigt, väldigt viktig roll, precis som du är inne på. Så jag hoppas också att vi kan hitta det framöver. Men det blir tufft, blir det. Det är ju en utmaning i sig.
Ja, alltså det är ju enorma kulturbärare, de här tre som vi går skilda vägar med nu. Med Wiklund tänker jag, om vi var inne på att Freddan på något sätt har varit Björklövens personlighet under de här åren, så har väl Wiklund på något sätt varit Björklövens karaktär. Alltså
Det kan man säga.
Björklövens aggressivitet. Alltså det han har gått i bräschen för, tycker jag, är ju att få lag, alltså, ja men, attitydmässigt. Liksom, mm. Om Freddan gör att vi är sköna, så är det Wiklund som gör att vi är aggressiva. Att vi är på, att vi liksom är på tårna, att vi käkar taggtråd.
Precis, och så blir det så fint, för då får vi in Rahimi där, och då får vi se om du håller med mig, för han är ju ändå kulturen. Så då har vi personligheten, karaktären och kulturen i de här tre.
Och staden.
Vilket, ja, och så, precis. Så, ja, nej, det var en tuff torsdag, var det. Men vi får blicka framåt, får vi. Och jag hoppas verkligen att alla de här tre, vad de nu än väljer att göra framöver, att det blir lyckat och att de håller sig inom stan.
Ja, förr eller senare i alla fall, att de kommer att se Umeå som sitt hem i det långa loppet. Du har hört uttrycket någon gång, livet är kort, konsten är lång.
Ja, det tror jag.
Och liksom, jag tycker den går att applicera på Björklöven också. Och jag tycker man måste, det får man ha som någon sorts snuttefilt att hålla i såna här dagar, att Björklöven fanns långt innan du eller jag fanns, eller Freddan Rahimi Viken för den delen. Om 100 år, när inte vi finns längre, tänker jag att våra barnbarn sitter på läktaren, på ladan, och introducerar Björklöven för sina barn. Och att vad som än har hänt nu, så kanske det Björklöven våra barnbarn introducerar för våra barnbarns barn har någonting med sig i sin identitet fortfarande från de här spelarna.
Ja, det är en fin tanke. Det vill man ju ändå tro, att det finns någon sorts tråd som kommer föras genom tiderna. Det hoppas jag.
Jag vägrar tro något annat i alla fall just nu. Så fan vad skönt det var att snacka av sig lite om det här torsdagstraumat som uppstod igår.
Ja, det var tur att vi gjorde det idag, för jag tror igår hade det inte gått. Du vet när Löven släppte de här videorna Freddans video, då var det, jag var så nära på att börja gråta.
Ja, jag var inte heller stabil igår.
Det var tufft var det. Ja. Ja, men det var bra. Bra lite terapisamtal. Sen så får vi ta och beta av Stråle och company sen.
Ja, jag tänker kanske att Manne och Jesper tar den pucken i supermåndag. Nu på måndag.
Ja, vi skickar vidare den.
Ja, men stort tack för idag, Sebbe. Och stort tack till er som lyssnar. Och ett enormt jävla supertack till Alexander, Fredrik och Daniel för de här åren vi har fått ha med er. Det har varit helt otroligt. Tack för showen.
Tack för allt. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song, wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, seasons in the sun, but the
all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach were just starfish on the beach.